Ja, jag vill hälsa er välkomna i Jesu namn. Och jag hälsar alla de som lyssnar på nätet också välkomna. Vi är så tacksamma för de samtal och mejl vi får med folk där utifrån som tar kontakt. Det är en glädje för våra hjärtan. Och förra lördagen så fick vi möta nya syskon från olika delar av landet här när vi hade en bibelstudie idag med Lennart Jareteg som var till stor välsignelse för oss. Så vi är oerhört tacksamma för det. Jag har varit inne och börjat gå in på ett tema som heter kvinnan och mannen i församlingen. Och jag kommer fortsätta på det idag. Får se hur långt jag hinner. Det är något som Gud har lagt på mitt hjärta som jag har haft burit en längre tid. Men så har jag väl upplevt ändå att nu är tiden inne för att börja tala om detta. Och det är kanske ett jättestort ämne egentligen. Och det finns väldigt mycket att läsa och mycket också i Guds ord som talar för detta. Vi får se som sagt hur långt vi kommer idag. Herre, jag lägger allt i dina händer. Jag tackar dig för att du vill låta din ande, Herre, tala till oss idag. Herre, att du vill undervisa oss, Herre. Herre, i min egen kraft och styrka kan jag inte. Herre, vi behöver dig i allt, Jesus. Och vi vill upphöja dig och prisa dig och säga att i dig har vi fått allt, Herre. Och vi vill också säga utifrån våra hjärtan att vi är så tacksamma och att det räcker med dig, Jesus. Och vi behöver inget annat, Herre, när vi har dig, Jesus. I dig har vi fullheten, Herre. Tack att du har kommit för att fullborda. Du har fullbordat hela lagen, står det. Och du har kommit för att göra allting nytt. Och tack att vi får leva i ett nytt förbund, Herre, med dig, Jesus. Ett nytt blodsförbund med dig, Herre. Där du är konung och Herre, segerförste. Och du är vår store ledare, Gud. Och det är bara dig vi behöver, Herre. Vi behöver inte en massa olika ledare, utan det räcker med dig, Jesus. Om du leder oss som ditt folk, Herre, så vet vi att vi kommer fram till målet en gång. Vi tackar dig, Herre. Tack att du välsignar ordet idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, ska jag se om jag kan fortsätta. Det är en tanke som kom till mig. Det var den här, jag fick den som en bild framför mig. Jag såg hur Maria från Magdala, som hade varit vid Jesu grav, hur hon kom dit. Hon hade ett ärende dit. Och när hon kommer dit så är graven tom. Och hon blir chockerad, kan man tänka. Hon undrar vad i hela världen har hänt. Var är Jesus? Var är min mästare? De har ju lagt honom här och nu är graven tom. Och hon stöter på någon som hon frågar. Var är han? Var har du lagt min herre? Och hon vände sig om. Ingen kan svara på hennes fråga, men hon vände sig om. Och så tror hon att det är han, trädgårdsmästaren där, som har kommit. Och så säger hon till honom: Herre, var har du lagt honom? Var är han? Och då hör hon mästarens röst, som hon så väl kände igen. När han säger Maria. Han säger Maria. Och då säger hon Rabboni, säger hon direkt. Därför att Maria kände Jesus. Och hon var hans lärjunge. Maria från Magdala var en av alla de kvinnor som hade vandrat med Jesus. Tillsammans med lärjungarna. Det var en stor grupp kvinnor som vandrade med också. Och Maria var en av dessa. Och hon var så tacksam att hon återigen fick höra hans röst. Så vad gör hon? Hon är på väg att kasta sig framför honom och bara gripa tag om honom. Och han säger: rör inte vid mig. Därför att jag har ännu inte stigit upp till min fader. Men det var bara därför hon inte fick röra vid honom. Och det här är en så annorlunda situation mot den kultur och det livet man levde i Mellanöstern för drygt 2000 år sedan. När en kvinna inte hade mycket värde faktiskt. Och när man läser om det så blir man förfärad. Hur man behandlade kvinnor. För kvinnor var en andra sortens medborgare. Man jämförde kvinnor med slavar. Alltså. De var inte värda någonting. De hade bara en uppgift i livet och det var att föda barn och betjäna mannen i stort sett. Det är hemskt att behöva säga detta. Men så var det. Sen fanns det väl säkert situationer där kvinnor kände sig älskade också naturligtvis. Och beroende på kanske vilken samhällsklass man levde i också. Men när man läser om kvinnans roll i dåtida, i den samtiden då blir man förfärad. För kvinnor fick verkligen i allt var underdåniga mannen och hennes vittnesbörd var inte värt något. Om hon skulle vittna om någonting så var det inte värt något. Männen trodde inte på henne. Och förra gången tror jag att jag var inne på den också när de hade varit vid graven kvinnorna. Och de sprang och berättade för lärjungarna, apostlarna, att Jesus hade uppstått. Då trodde de inte på kvinnorna, står det. Det står så uttryckligt och klart. De trodde inte, de trodde att kvinnorna bara fantiserade. Och när man då börjar titta på kvinnans roll som Gud hade tänkt det egentligen ifrån begynnelsen. Jag har också varit inne på det, men jag känner att jag vill ta det. Jag vill bara förstärka det en gång ifrån första Mosebok, det första kapitlet. I skapelsen, där Gud skapade människan. Sen, Gud sa i första Mosebok 1:26. Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden, över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsam och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden, står det. Och tittar vi i kapitel 2 så kan vi läsa att Herren i vers 16 att Gud gav mannen en befallning att han kunde fritt äta av alla träd i lustgården, men av träden med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du dö, sa han till mannen. Och sen sa Herren Gud, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare, Inte en någon slags hushållerska utan en medhjälpare åt honom. En som är hans like, sa Gud. Och då kan vi läsa vidare där från vers 20. Så står det i slutet där. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut av hans sida, står det egentligen. Det står egentligen inte reben utan det står sida. Och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av hans sida som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Denna är nu ben av mina ben, sa mannen, kött av mitt kött, hon ska heta kvinna, ty av man har hon tagits. Och så står det om syndafallet, hur ormen kom med sin list och förledde kvinnan. Att han sa, ni ska inte dö om ni äter av kunskapens träd på gott och ont, utan ni kommer att bli som Gud, sa han, med kunskap. Ni kommer att se klart. Och när Gud då konfronterade dem så säger Adam då, mannen, svarade i vers 12 där i tredje kapitlet. kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och då säger kvinnan också, ormen förledde mig och jag åt. Och alltså han skyllde direkt på kvinnan där. Istället för att ta det här och säga att ja, jag gjorde det, va. Så säger han, kvinnan som du har satt vid min sida, hon förledde mig. Men Gud hade ju gett honom befallningen att inte äta trädet. Då står det att då sa Herren Gud till ormen, eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur och så vidare. Och så står det i vers 15, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och det här handlar egentligen då om Jesus. Som det var det första liksom budskapet om att det finns en frälsning i Herren Jesus Kristus. Att avkomman från kvinnan, han ska krossa ormens huvud och du ska hugga honom i hälen, står det. Och så gav han sin hustru namnet Eva, står det. Och så står det i kapitel 5, vers 1. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem. Och gav dem namnet människa den dag då det skapades. Män och kvinnor är likvärdiga. Här råder det full harmoni. Här finns inga stridigheter. Det finns ingenting, liksom vem som är först och vem som är sist. Det finns ingen tävling om vem som är störst och vem som har mest makt. Eller vem som ska styra och regera. Här är de likvärdiga. Gud skapade dem i full harmoni till man och kvinna. Och det var fram till syndafallet. Men sen hände det ju någonting. Vi vet ju det, va. Men då är det många som genom tiderna när man läser historia. Som har sagt att kvinnan är förbannad på grund av sin synd. Men Gud förbannade aldrig kvinnan. Aldrig. Det var ormen han förbannade. Men inte kvinnan. Men däremot så skulle hon med möda föda barn och så vidare. Som vi har läst om. Och här är det viktigt att se och veta. Om med kvinnans säd, som du står och talar om, det Messias som skulle komma, Jesus Kristus. I denne Jesus Kristus har vi fått full upprättelse. Man och kvinna ifrån syndafallet. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. I Jesus Kristus är vi nya skapelser, står det. Och det här måste man liksom komma fram till. Att vi lever inte kvar. Men det är klart, den som fortfarande lever i synd, som inte har mött Jesus, kan man ju säga lever ju kvar i det gamla. Men den som är född på nytt, har tagit emot Jesus och tror på Jesus, är en ny skapelse i Jesus Kristus. Och jag ville liksom känna att jag skulle börja med det då, va. Och det finns många underbara bibelställen på det. Och i Romarbrevet, om vi tittar på det. Vi kan titta på något i alla fall, va. Den här, vad ska vi kalla det? Det här är liksom ingen predikan. Det här är en undervisning från Guds ord. En bibelstudie kan man säga. Som vi började med då för ett par gånger sedan. Romarbrevet 5. Och 10. 5 och 10, så några verser framöver, så står det: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? 5 och 11. Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi är försonade med Gud. Oavsett vad som har hänt tidigare så är vi försonade. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor. Eftersom alla hade syndat. Man och kvinna, alla hade syndat. Står det här då. Och vers 15. Dock är det inte med nåden som är syndafallet. Ty om det många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Och vers 18 också då. Alltså likt som en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Alla människor, inklusive kvinnan också, både man och kvinna. Och i Romarbrevet 8 och vers 1 och 2 så står det: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och i Textus Receptus så står det också: det som inte vandrar efter köttet utan efter anden. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var från begynnelsen, syndafallet, är vi frikända ifrån. I Jesus Kristus. Visst är det underbart? Och när Jesus hade gett sitt liv på korset och han hade undervisat lärjungarna under rätt så många dagar under en tid. Jag vet inte om det var 40 dagar. Jag tror det. Så säger Jesus i samband med sin himmelsfärd, säger han till lärjungarna: gå ut i hela världen. Gör alla folk till lärjungar. Döp dem. Undervisa dem. Och de som tror och blir döpta ska bli räddade. Och här kan vi se också att det står alla. Jesus Kristus, Guds enfödde son, har aldrig sagt att kvinnan är undantagen denna uppmaning. Hon är också med i detta att gå ut i hela världen. Halva jordens befolkning består av kvinnor. Och kvinnor har varit så förtryckta i så många år, i så många tusen år. Så många kvinnor som har haft en kallelse från Gud i sina hjärtan och burit på en längtan att verkligen få tjäna Herren, de har aldrig kommit ut i tjänst därför att de har blivit hindrade av att man har ryckt vissa bibelord ur sitt sammanhang. Vi är så noga med att säga det i våra möten. Jag tror nästan alla predikanter säger det. Man får inte bara ta en bibelvers och rycka ut och bygga på den. Vart det står att summan av Guds ord är sanning. Man måste läsa kontexten. Vad står det runt omkring? I vilket sammanhang sägs det här? Annars kan det bli helt fel. Det är väldigt allvarligt om vi rycker ut en vers och tar den till oss. Lennart Jaretek tog ett exempel förra lördagen. När han säger, när Satan säger till Jesus att han ska böja sig för honom och tillbe honom. Om jag bara tar den versen, det blir ju riktigt kusligt. Alltså om jag ska bygga på den. Det går ju inte. Utan jag måste se på sammanhanget. Och vi måste också se att den tid som var för 2000 år sedan är inte här och nu. Det var en tid när olika religioner och judendomen var ju den som var väldigt stark ifrån de här berättelserna. Men sen Jesus kom så är det gamla förbundet borta och något nytt har kommit, ett nytt förbund, va? Och därför så, om vi ska gå tillbaka till lagen, det som ibland kan man tänka så här, att när det gäller kvinnan så ska vi gå tillbaka till lagen. Hon ska stå under de gamla förbundets lag, liksom på något sätt. I sitt sätt att vara, klä sig, uppföra sig. Hon ska hålla sig åt sidan. Kvinnor i det gamla förbundet, de fick inte gå ut själva utan att de var helt beslöjade. De hade liksom ingenting. De fick ingen undervisning. Fick aldrig ta del av skrifterna, Toran. Var inte tillåtet för kvinnorna. För man ansåg att en kvinna behöver ingen undervisning. För hon ska vara hemma och betjäna mannen. Och föda barn. Va? Det var det som var hennes uppgift. Så en kvinna på den tiden hade ingen utbildning i regel. Förutom de kanske som var väldigt välbärgade. Och det var så från den första tiden, som vi har läst om förut. Gud hade tänkt något så fantastiskt med man och kvinna, att vara ett team, att vara liksom en hjälp för varandra. Men så kom ju det här med synden in mer och mer. Och det förvanskades mer och mer ju längre tiden gick. Och man kom längre och längre bort ifrån den här sanningen. Och sen blev det människoärda meningar. Det blev människor som beslutade om kvinnan. Det blev människor som sa att så här ska vi ha det. Men Gud har aldrig sagt det. Och jag sa förra gången, och det kan väl misstolkas, så jag vill gärna rätta det. Var någonstans i Bibeln står det när jag citerade kanske Paulus eller jag citerade någon annan? Det står inte i Bibeln. Då menade jag inte att inte Paulus är Bibeln, för det är han. Jag tror visst på alltså att Paulus brev tillhör Guds ord. Det var inte så jag menade. Men det står inte i de gamla skrifterna. Man ska säga att skrift måste tolka skrift, va? Och då kan man inte heller bara rycka ut ett ord ur det sammanhang. Och i apostlagärningarna är det ju något så oerhört fantastiskt när vi ser hur vad som skedde där. Det som Jesus hade lovat, om vi går till apostlagärningarna vers 1 då, eller första kapitlet. Då sa Jesus till dem vid en måltid tillsammans med apostlarna, så befallde han, om det står i 1 och 4 apostlagärningarna. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande, lovade Herren. Det var detta han lovade innan han lämnade dem. Och så står det i vers 14. Att då räknas apostlarna upp. Och så vers 14. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor. Där fanns kvinnor med. Bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Och så träder Petrus fram där. Och de var omkring 120 personer i övre salen som var samlade. Och då står det i kapitel 2. När pingstdagen hade kommit, de var samlade i bön, uthållig bön. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Kvinnorna också. Alla de som hade varit samlade där i övre salen, 120, alla var församlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade och satte sig på var och en av dem. Och när det står var och en, då är det alla. Och så står det, de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Och så vidare så säger Petrus här längre fram, när de tror att de är berusade av vin, i vers 16 i det andra kapitlet. Nej, det är inte som ni tror, säger han i vers 15 där. Nej, säger han i vers 16, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske, det ska ske de sista dagarna, det är detta vi ser nu. Att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Och vad är det att profetera? Jo, det är att tala Guds ord. Gud ger ordet. Ett andeinspirerat ord där jag förkunnar Guds ord, där jag talar ut Guds ord. Och det var det de här gjorde på olika språk, så att alla blev häpna. Anden ges utan åtskillnad, alltså utan anseende till person. Gud har inte anseende till person. Döttrarna ska också profetera, förkunna, predika, tala Guds ord, står det här. Och det är så intressant när man börjar titta på detta. Vad var det egentligen som skedde, och hur kunde det bli så här? Och jag ska gå vidare. Jag ska försöka och plocka ut det som jag tycker ändå att vi behöver höra idag. Det är ganska mycket här som jag egentligen skulle vilja. Men jag får ta det en annan gång då. Ja. Vi ska gå lite till Timoteus. Det finns ju två ställen i Bibeln Ja, som har ställt till det mycket, eller ett par ställen. Det är Korinthierbrevet och det är andra, första Korinthierbrevet och andra Timoteus. Om just om kvinnans roll. Och det är ju särskilt ett par ställen där i Bibeln som har varit till hinder för kvinnan i tjänst för Gud. Och jag tänkte att vi kunde börja titta på det, för vi ser hur långt vi kommer i första Korinthierbrevet. Hoppas du hänger med och försöker att ta så mycket jag bara hinner och kan. Får hoppa på tåget nu då. Ja. Okej. Okay. Om vi börjar att titta till på de här i Korinthierbrevet. Vad var det egentligen som står det? Jag ska läsa lite ifrån vad Toralf Gillbrandt skriver i inledningen till första Korinthierbrevet. Och det står att brevet är till Guds församling i Korint. Men också till alla de som bor på varje plats och ort där man åkallar Herrens namn. Det kristna i hela Akaja. Och det var namnet på den romerska provinsen som omfattade hela Grekland. Det var en stor, stor stad där. Det var ett stort område. Och det var en väldigt brokig befolkning som bodde i det här området. Som följde religioner och mysteriekulter av många slag. Som ömsesidigt påverkade varandra. Och många vishetslärare som förkunnade sina livsåskådningar. Och tänk nu, det var det så här i Korinth. Det blev något instabilt av det hela i Korinth. Och det var liksom flytande över hela det religiösa och kulturella livet. Och mycket kom i upplösning. Och det var hit Paulus kom då. Och han upplevde kraftigt motstånd från judarna, står det. Och stor församlingstillväxt. Och under sin tredje missionsresa verkade han i Efesus i närmare 3 år. Och så stod han under tiden i livlig kontakt med församlingen i Korint. Och Efesus var också otroligt oroligt. Och det var mycket som hände där. Och här var mycket moraliskt förfall. Både i Korint och i Efesus. Otroligt mycket moraliskt förfall. Då handlar det också om Timoteus, som vi kommer fram till så småningom då. Och syftet med hela det här brevet, kan man säga, det består, alltså Paulus hade grundat församlingen och det består liksom av mycket förmaning och mycket tillrättavisning i första Korinthierbrevet. Han skriver till dem, man kunde inte vara närvarande hela tiden, men det var mycket oroligt i församlingen och det var mycket som hade blivit fel sedan de grundade församlingen och mycket man behövde gå till rätta med. Och det är många påpekanden om det som var i olag i församlingen. Men sedan när man kommer till kapitel 7-16, jag har nämnt om det tidigare, då är det något speciellt som händer. Då börjar Paulus svara på frågor. Här är det den kommunikation emellan korinterna och Paulus. Den kommunikation ifrån församlingen och de undrar, de tycker att de vill tjäna Gud på sitt sätt. Därför att de har också andra förkunnare som kommer utifrån och bland annat judaiserande villolärare står de här som kom med andra läror och ville föra dem tillbaka in i det gamla förbundet. Så det var mycket vardagsproblem och det inleds också ofta med frågor och svar kan man säga. Ja, man hade gett plats åt främmande förkunnelse, grekisk vishetslära sa vi. Och om vi börjar i första Korinthierbrevet. Det 5:e kapitlet. Vi bara drar igenom det lite snabbt där. Då säger Paulus här, bara för att ni ska förstå att det är en konversation då. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Alltså det fanns otukt i församlingen. Och i 6:19, det kanske är svårt att hänga med på skärmen, jag vet inte, men Då säger han att Paulus att vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och att som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva, säger han där. Och det gör han av en anledning att han tar upp de här ämnena. Det är villolärarna försvarade otukt genom att framställa kroppen som något lågt och värdelöst. Och det förbjuder Paulus genom att peka på kroppens höga värde som ett tempel åt den heliga ande. Det var gnosticismen som hade kommit in också, att det kroppsliga var mindre värt. Och går vi då till första Korinthierbrevet, det sjunde kapitlet. Så i första versen där, då handlar det om äktenskapligt samliv som Paulus talar om. I fråga om det ni skrev svarar jag, säger han. Och så vidare. Alltså de har skrivit till Paulus och då svarar han på sitt sätt. Det är råd och regler för det äktenskapliga samlivet. Och i den åttonde versen så talar han om ogifta. Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag, säger han. Och i det tolfte versen, till de andra säger jag, inte Herren. Alltså här är det inte alltid Guds ord utan det är Paulus som säger, som ger dem råd också. Och i vers 25, i fråga om, det fanns en fråga om de kvinnor som lever ogifta. Så hade han ingen befallning från Herren, men han gav dem ett råd där. Och de skulle leva som om de ingen hustru hade, säger han. Och kapitel 8, i vers 1, i fråga om kött från avguda offer. Där går han också in och svarar dem. I de frågeställningarna som fanns där. Och så säger han i fjärde versen. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar. Och så går man vidare och så ser man att i kapitel 9 så blir aposteln Paulus anklagad utav församlingen där i Korint. Så är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Och så vidare och så vidare. Har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru? Vi liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas. Och till och med säger han på ett ställe i vers 27 där. Att han slår sin kropp. Och tvingar den till lydnad. För att han inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när han predikar för andra. Ja. Han tar exempel från ökenvandrarnas avfall. Bröder, jag vill ni ska veta, säger han. Jag vill att ni ska veta. Han uppmanar dem att fly bort från avgudadyrkan. Och i nattvarden och offermåltiderna. Han säger i vers 20 kapitel 10. När var hedningarna offrade de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Alltså när man då läser allt det här, då förstår man hur mycket som har kommit in i församlingen. Av både det ena och det andra. Det var inte bara otukt. Utan här offrar de åt avgudarna också, kan man ju säga. Det var inte rent i församlingen. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare, säger han. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren, är vi starkare än han. Och så när man går framåt så talar han om i 10:32. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Det var väldigt känsligt därför att folk kom ifrån alla sammanhang. Man kom från hedna världen, man kom ifrån judendomen, man kom från olika delar. Och han säger där i kapitel 11. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Så uppmanar han dem nu att följa Kristi exempel. Och det här kommer vi till det första då. Kvinnan i församlingen i kapitel 11. Och här fanns då en grundsyn att mannen skulle råda över kvinnan. Och den kom då, som kom efter syndafallet. Men detta var inte Guds plan, utan en följd av synden. Det var en konsekvens av synden. Därför att ingen människa i Bibeln är kallad att vara herre över någon annan. Att vara huvud, det är ingen auktoritetsordning, utan det är något helt annat att vara huvud. Och att vara huvud över någon, det syftar egentligen i grundtexten om, det är det här med grundtexten. Det syftar till källan, till ursprunget, varifrån vi har kommit. Och Gud är allas ursprung. Vi har en Herre Jesus Kristus. Inget annat herravälde har vi. Och jag kan läsa lite ifrån Torleif Strindberg. Jag vet inte hur mycket jag läste förra gången. Men jag ska se om jag hittar den här. Ja. Då är det ju så att i den här texten, vi kanske ska läsa den först för att kunna förstå. Då står det ju så här i kapitel 11. Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Ty om en kvinna inte har något på huvudet bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det så bör hon ha något på huvudet. En man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära och kvinnan är mannens ära. Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Därför ska kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så. Hör nu då. Det är två verser som är väldigt viktiga. Här går Paulus emot hela det resonemanget som har varit tidigare. Så säger han så här. För det han har citerat nu, det är de gamla judiska lagarna. Det är precis det han har citerat. Men i Herren, säger han, är det så att kvinnan inte är till utan mannen. Eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Döm själva, passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet. Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår. Vilken naturlag säger det? Det var vanligt att vissa hade långt hår. Paulus lät håret växa när han skulle gå in i nazirtjänsten. Och sen rakade han huvudet för att gå in och offra i templet, står det. Men en ära för en kvinna eftersom hon fått håret som slöja, står det. Och så säger han i vers 16. Men, och det här har man tolkat helt i fel riktning. Men om någon har lust att strida om detta så ska han veta att vi inte har en sådan sed. Vi har inte en sådan sed, säger han. Inte heller någon av Guds församlingar, säger han. Men det har man tolkat till motsatt. Att kvinnan ska slöja på sig. Varför ska hon ha slöja på sig när hon har blivit fri? Nu är ju Kristus alla människors huvud. Nu behöver vi inte längre täcka vårt huvud i skam från syndafallet. Utan nu är vi fria. Vi behöver inte ha slöja på oss. Och då skriver Torleif Strindberg här. Paulus talar först om de judiska förhållandena och resonemangen där han går tillbaka på skapelseberättelsens beskrivning av de båda könens förhållande till varandra. Och då säger han så här. Mannen skapades först och sedan skapades kvinnan från mannen och hon skapades för hans skull. Det är alltså vad den gammaltestamentliga berättelsen säger. Den är grunden till synen på man och kvinna och deras sociala roller i det judiska samhället. Det vill säga den kultur där kristendomen uppstod. Den kultur som alla Jesu första lärjungar var födda och uppvuxna i. Den kultur som rådde i alla de judiska kolonierna runt Medelhavet. Där gamla testamentets ord var helt grundläggande och sågs som självklara av alla. Även av Paulus. Paulus var ju också jude. Men, säger Paulus. Men, säger han. I Herren. Det vill säga i Kristus, för oss som är i Kristus, för oss som är kristna, är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Det är alltså det som Paulus inleder med, män som är kristendomens verkliga grundsyn, säger han. Det är inte judendomen längre, utan nu är det kristendomen. Och så upprepar han detta i Galaterbrevet. I Galaterbrevet 3 och 26-28. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Alla ni som är döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Dött bort ifrån det gamla. Uppstått med Kristus i dopgraven. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vilken befrielse. Vilken underbar befrielse. Att vi alla är ett i Jesus Kristus. Och det är ju också det som egentligen, om man ska gå in på det som Efesierbrevet talar om också. Jag ska läsa det från ett annat ställe sen, men jag vill också läsa bara några rader här ifrån Efesierbrevet 5 och 28. När vi talar om nu att mannen är kvinnans huvud då. Då säger Paulus så här i Efesierbrevet 5 och 28. Ni män, älska era hustru så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Och på samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Kristus är församlingens, det troendes huvud. Men det innebär inte att Kristus tvingar någon troende till någonting och fungerar som någon sorts diktator. I Kristi relation till församlingen existerar inga sådana begrepp som att tvinga, dominera, kränka eller kuva. Utan att leda och hjälpa, ta ansvar, att stödja, att glädja och trösta. Vad det handlar om att Kristus älskar sin församling, tar hand om den och gör allt för den. Och det är vad Bibeln menar med att vara någons huvud. Att älska, ta hand om och göra allt för någon. Så är mannen skyldig att älska sin hustru. Det är hans roll och uppgift och plikt här i livet. Och kvinnans på samma sätt. Naturligtvis. Det är ju båda och. Och det står också om att man ska underordna sig varandra. Står det i Bibeln. Mm. Vi är lika i Kristus. Människan, mannen, inte mannen eller kvinnan, utan mannen och kvinnan. Lägg märke till att det står så där i Galaterbrevet. Här är ingen jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Därför man kan inte skilja dem. För man och kvinna som också har ingått äktenskap är ett kött. De är inte två längre utan de är ett kött. Och de har precis exakt samma värde. Människan som art är skapad till Guds avbild. Vi är alla oavsett kön. Oavsett kön. Jag har aldrig förespråkat, kan vi säga, det som sker nu då. Med genusforskning och genusbeteckningar och allt vad det heter. Och feminism och allt. Det behövs inte. Det behövs nog ute i världen, ja. För det finns mycket kvinnoförakt. När vi tittar ut i övriga världen så är det fruktansvärt kvinnoförtryck än idag. Men i Kristus, vi som är skapade då till Guds avbild, vi är alla oavsett kön skapade med samma syfte, samma mål, samma uppgift i livet. Och det är att tjäna Herren. Därför att tjänandet är huvudets kännetecken. Det är inte alls att man ska dominera på något sätt. Och jag ska läsa lite härifrån Gunnar Berglings bok också. Jag tycker att han har skrivit mycket bra i den här boken som han skrev för många år sedan. Han skriver att judaisterna erkände ingen jämställdhet mellan kvinnor och man eftersom de inte erkände Jesu försoningsverk. De hade ju inte lärt känna Jesus än. Utan försökte ständigt påverka den kristna församlingen med sin patriarkaliska modell. Där mannen var kvinnans herre. I den nya skapelsen i Kristus har sådana könsmotiverade skillnader upphört, säger han. Människans herravälde över andra människor är det slags rådande som kom in i världen genom syndafallet och förstörde alla relationer. Men genom försoningen i Jesus Kristus har synden mist sin makt och alla relationer kan genom tro på Jesus återupprättas. Ett huvud är någon som valt att tjäna och stärka andra både som ledare i en församling och som äkta hälft i ett äktenskap. Uppgiften för huvudet är att bistå det heliga så att de kan utföra sin tjänst i församlingen. Så tjänandet är huvudets kännetecken. Men det är bara en som får vara herre. Och det är bara en som är skyldig att lyda. En herde är inte en herre men kan väl kallas huvud. En makare är inte en herre men kan kallas gärna huvud. Ett huvud har kroppens bästa för ögonen och gör sitt yttersta för att bevara, försvara, hela och upprätta den till full funktion för sitt uppdrag. Och en makare är inte en herre, man kan gärna kallas huvud. En makare är inte en herre, man kan gärna vara en tjänare. En kvinna kan vara en herde men aldrig en herre. En herre kan inte vara en mak utan Jesus ensam är herre. Och så vidare. Vi är vad vår Herre Jesus kallar oss till, säger han. Och vi måste komma ihåg att det var stora spänningar i de här nybildade församlingarna och synnerhet där i Korint. Och nu hade de då börjat uppleva friheten i Kristus. Därför att längre fram här så är det fler kapitel föreskrifter om hur gudstjänsten ska vara och nådegåvorna de har fått och hur de ska vara i detta. Och det var ju sed i Mellanöstern vad gäller slöjan. Det var sed i stora delar av Asien att kvinnor täckte sitt huvud av olika anledningar. Och ett sånt var ju bland annat, det var en bekräftelse att de hade en man och de var underdåniga honom, va? Och det finns ju mycket att säga om det, men det här var ju också mycket liksom, i alla dessa med seder och bruk så handlade det ju mycket liksom att det fanns spänningar mellan traditioner och lära. Och så står det att en kvinna, läste vi, ska ha sitt hår givet, det givet henne till slöja för änglarnas skull. Men det finns ingen sådan. Ingen vet varifrån det uttrycket kommer. I övriga ordet så finns inte det någonstans. I Bibeln nu, i skrifterna. Det finns inte. Men det är så viktigt att starta där med vers 16 som jag läste förut. Man får börja från början i vers 16. Men om någon har lust att strida om detta så ska han veta att vi inte har en sådan sed. I den kristna församlingen hade man inte den seden. Och inte heller någon av Guds församlingar. Men det kunde vara viktigt för vissa grupper av kvinnor att de bar slöja. Som tecken på att de ingått äktenskap och så vidare. Ungefär som vi byter ringar när vi gifter oss. Så kunde det vara ett tecken på att de tillhörde en man då. Och männen hade ju tidigare täckt sitt huvud med en talit som ett tecken på fördömelse. från syndafallet. Taliten var ett tecken på fördömelse. Han var ovärdig på grund av sin synd. Men när de här nu, alla de här kvinnorna men hade mött Jesus, då togs detta tecken bort. Både andligt och fysiskt. Varför? Jo, de hade ju fått ett nytt liv i Kristus. De hade fått försoning och upprättelse. De behövde inte ha det när de skulle nalkas Gud längre. Utan de kunde komma inför Herren fria. Behövde inte ha något på huvudet längre. Utan de kunde komma precis som de var inför nådens tron. För det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Men däremot så var det ju vissa kvinnor som var gifta med hedniska män. Här är vi gifta med judiska män. Och för dem var det ju klart att det var väldigt tokigt om de skulle ta av sig slöjan då. För då kunde det ju bli skilsmässa hemma, va. Så på så sätt så fanns det ju också med i församlingen. Och det är därför Paulus tar upp bland annat detta då. Det fanns ju med. Men, och det här att därför ska kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men maktkampen är över i Jesus Kristus. Vi behöver inte ha något för änglarna på huvudet. Vad det nu än kommer ifrån. Ja, och ibland kan det bero på olika tolkningar på bibelordet. Och så var det så här, när vi nu kommer till det här, jag har förut läst om frågor och svar. Det var ju frågor som fanns i församlingen, det var nybildade församlingar på plats efter plats. Och man visste inte hur man skulle uppföra sig. Kvinnorna visste inte hur de skulle klä sig för att inte se utmanande ut kanske. Och så vidare. Och sånt, va. Och det är ju det som Paulus talar om också mycket. Hur de ska se ut, hur de ska klä sig, hur de ska ha håret och så vidare. Och han säger det passas. Egentligen så i grekiskan används inte frågetecken då. Det är ju skrivet på grekiska grundtexten. Och det fanns inte heller utropstecken. Men ibland förekommer det frågeord som visar att det är en fråga. Vers 13 här innehåller inget frågeord. Döm själva passar det sätt en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet. Men egentligen så säger grundtexten där då, det passar sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet. Och lika gäller vers 14 och 15. Inte heller naturen lär er att det är en skam för en man att ha långt hår. Och en ära för en kvinna eftersom hon har fått hår som slöja. Och ja, det blir ju frågeställningar här då. För det är ju ingen som vet egentligen vad det handlar om. Men ibland gjorde ju Paulus avsteg för fridens skull i församlingen. Eftersom det kunde finnas olika, jag ska säga, människor från olika traditioner, olika religioner som fanns där. Och han säger så här att en intressant notis är att kvinnor satt utan slöja i församlingen bredvid de äldste och var ordinerade genom handpåläggning till tjänst ända till kyrkomötet i Laodicea förbjöd detta år 363 efter Kristus. Så från början så var det brukligt att kvinnorna var med i alla sammanhang och tjänade Gud. Och det fanns ju då judeister som har framträtt som falska profeter och bekämpat kvinnor i tjänst i de kristna församlingarna. Och de hade ju till slut då liksom, när de hade sått in det här tillsammans med hedningarna då, så hade det burit en negativ frukt. Och här började då friheten för kvinnor att stramas åt. Och man kan se det längre fram också att när katolska kyrkan tog plats fullt ut, då blev kvinnan helt hållet och sidosatt nästan, fast till klostren då. Då fick de känna Gud i bön i klostren. Bland annat. Ja. Och ja, om man går vidare där då. Har klockan gått? Gå fort. Så säger Paulus i 11 och 17. Jag berömmer er inte, säger han där. 11 och 17. När jag nu ger er dessa föreskrifter berömmer jag er inte eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Och då förstår man att det var väldigt rörigt. Och så kommer han fram till de andliga gåvorna. Och så kommer man fram till. Då berättar han hur det ska vara i församlingen, ordningen vid gudstjänsterna. Och så kommer vi fram till efter det. Första Korinthierbrevet 14. Och då kommer vi också till ett ställe där det står i vers 33. Till Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar ska de tiga i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Står det där. Och det har ju blivit utnyttjat i många, många olika sammanhang. Man har tystat kvinnor, som jag sa, som har varit, ja, som har velat tjäna Herren och som har känt en kallelse ifrån Herren att tjäna. Och då är det frågeställningar återigen som man har tagit upp här. Alltså kvinnan, hon ska tiga i alla de heligas församlingar då. Ja, men nu skulle hon kunna göra det när han har sagt i kapitel 11. Att om när en kvinna profeterar eller ber så ska hon vara klädd på ett speciellt sätt. Eller att hon ska, ja. Hur kan han liksom, när en kvinna profeterar, säger han. Då har han föreskrifter för det. Hur ska hon då kunna profetera om hon ska tiga? Alltså det här är frågor som man har tagit upp. Som man också har trängt in utifrån. Därför att i den kulturen så fick inte kvinnor tala i offentliga sammanhang. De fick sitta bakom ett skrank i synagogan. De fick inte sitta där de skulle sitta med männen. Utan de fick sitta för sig själva. De får inte tala utan ska underordna sig som också lagen säger. Men det finns ingen som vet någon sådan lag i Guds ord som förbjuder kvinnor att tala. Men däremot så finns det i den muntliga traditionen som rabbinerna hade i Talmud. Där står det att kvinnan ska tiga i alla sammanhang. Och det var den muntliga traditionen vid sidan av Guds ord. Och vill de veta något ska de fråga sina män där hemma hur det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Det har Gud aldrig sagt. Det har Herren aldrig sagt. Men då säger Paulus här, och nu får man vända på det här igen. Precis som vi gjorde förut i vers 36. Då säger Paulus, är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? Vem säger han det till? Jo, han säger det till judaisterna som har kommit in i församlingen. Är det bara till er, eller kanske från er Guds ord har gått ut, eller har det kommit bara till er? Vi vet ju att det har kommit in villolärare i församlingen. Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Det här var frågeställningar igen. Annars så är Paulus väldigt dubbel. Och hur kan jag säga det? Jo, därför att Paulus hade så många kvinnliga medarbetare. Han hade ju, vi vet ju det från Romarbrevet 16 till exempel. Att han hade många medarbetare. Och en av dem som han hade var ju också Febe. Som det står om. Och hon var ju faktiskt troligtvis då församlingsföreståndare. Och Paulus hade ju gått, alltså han hade ju stort anseende till den här kvinnan Febe. Och tänkte jag skulle hitta översättning jag hade på det, men det gör jag ju inte nu förstås då. Jo, här. Paulus han rekommenderar församlingsledaren Febe som är på väg till Rom i Romarbrevet 16:1-2. Och det har i många bibelöversättningar tonats ned. Men står visserligen att hon tjänar församlingen och att hon varit ett stöd för många också för Paulus. Men det ord som används här i grekiskan kan lika gärna översättas med att hon är en församlingstjänare, diakon, medhjälpare i kenkrai. När det sedan står om Febe då, så att hon har varit ett stöd för många, så Så visst har hon varit det. Men i det här sammanhanget så betyder det nog någonting annat. Därför att ordet som används där är prostatis. Och det kommer av ett verb som betyder att leda. Att stå framför, förestå eller ge hjälp. Och det var liksom ett vanligt ord som betecknade ledarskap på den här tiden i grundtexten. Så troligtvis så var hon ledare, hon var föreståndare i församlingen. Och det är samma ord, prostatis, som används om ledartjänsterna i Timoteusbrevet, i första Timoteusbrevet kapitel 5 och kapitel 3. Och också i Romarbrevet kapitel 12 och 8, där samma ord används när det talas om gåvan att styra. Men då har man, på grund av den kvinnosyn som var gällande då och rådande, så har man på något sätt försökt att tona ner det här. Och man har ju genom hela Bibeln försökt att tona ner. Man säger till exempel att Debora som var domare, att man säger att Gud hade ingen man. Så han var tvungen att välja en kvinna för det uppdraget. Men det fanns säkert någon man någonstans. Men Gud valde Debora till att bli ledare för Israel. Och leda Israel. Och ja, så vidare. Så det var en utav de kvinnorna som Paulus. Och det var många där. Vi kan läsa om dem i Romarbrevet kapitel 16 när han hälsar till dem. Vi har Aquila och Priska, står de också. I första Korinthierbrevet 16 och 19 så nämns de där. Aquila och Priska tillsammans med församlingen, deras hus, hälsar hjärtligt till er i Herren. Och läser man om Aquila och Priska så förstår man att troligtvis så var de apostlar. Priskilla också. Och hon hade ju ett uppdrag, och ofta när det står i bibeltexten så står hennes namn först, och det betyder att hon var högt aktad som apostel. Och du har dem med i Apostlagärningarna 18 också, om vi tittar på det. Det handlar om Paulus tredje missionsresa. Och här är det Apollos det handlar om. Då står det i vers 24, 18-24. Till Efesus kom en jude som heter Apollos. Han var född i Alexandria, var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Han började också frimodigt predika i synagogan. Priskilla och hennes man då, hörde honom, och de tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom, står det. Alltså de undervisade Apollos här. Kan man se då. Ja. Just det. Nu är ni trötta, va? Man kommer inte så långt därför att det finns otroligt mycket i de här ämnena. Alltså. Så där. Jag förstår om ni är trötta. Men det är väldigt intressant, alltså, det är det. Ja. Som sagt, om en kvinna ska tiga i församlingen, då kan hon ju inte heller be och profetera offentligt i församlingen. För hon talar Guds ord till människor. Hon talar inte bara tungor för sig själv, utan hon talar till människor. Ja. Och det skulle ha varit väldigt svårt för kvinnorna. Jag tror inte Paulus skulle ha rekommenderat kvinnorna att gå hem och fråga sina män. För många av de män som fanns hemma och inte var med här, de var ju inte ens troende. Så hur skulle de kunna undervisa sina kvinnor? Och dessutom så fick inte en kvinna undervisas. Så alltså, det här är ju någonting som tydligen är frågeställningar. Det står också i Talmud att det är en skam för en kvinna att låta sin röst höras bland män. läste jag någon annan gång. Låt lagens ord hellre brännas upp än att de överlämnas åt kvinnorna. Det var kvinnosynen. Ja. Mm. Och i församlingen i Thyatira i Uppenbarelseboken 2:20 så är det en kvinna, Isabel, där. Som undervisar främmande läror. Alltså så undervisar hon i församlingen i Thyatira. Men här har hon börjat undervisa främmande läror. Och då säger Jesus att om hon inte gör bättring kommer det att leda till hennes undergång. Jag ska ta lite vatten här. Jag har pratat så länge så jag blir torr. Ursäkta. Ja, det var vanligt att kvinnor var i tjänst för Herren på den här tiden. Och vi vet att Jesus sa till Maria som satt vid hans fötter att hon hade valt den goda delen. Jesus var ju helt annorlunda. Jesus visade med hela sitt liv att han inte såg på kvinnorna som en lägre stående varelse. Han talade med kvinnor, han botade kvinnor, han undervisade kvinnor om andliga ting. Det var otänkbart. Vi ser det, att för Jesus så var kvinnor och män lika. Det fanns liksom ingen skillnad där. Och det tror jag att vi behöver komma tillbaka till också. Och nu hann jag inte till Efesus idag. Det får vi ta nästa gång. Men jag ska säga det att det var väldigt intressant. Jag ska ta med om Efesus nästa gång. Jag ska att det var väldigt intressant. Peter och jag och min man var på en resa. Så vi tog båten över till Efesus. Och gick där och fick en otroligt bra guidning av en muslimsk ung man. Vars far var föreståndare för något... stort bibliotek där och hade mycket kunskap. Han var professor också. Så den här unge mannen kunde otroligt mycket och vi fick mycket med oss. Men då när vi gick där i Efesus så förklarade han ju. Och när man då läser om det så förstår man att den kulturen som var där var ju väldigt annorlunda. Därför att där var det kvinnor som regerade. Där var kvinnor... Det fanns tempel, stora tempel, bland annat Artemis-templet som vi läser om i Bibeln. Där tempelgudstjänsterna var sammankopplade med prostitution. Alltså man talade om fruktbarhetssymboler här och så var kvinnan var högstående och man hade en helt annan syn på vem Gud var och varifrån kvinnan kom och varifrån mannen kom. Man menade att Eva var född, fanns före Adam och att man hade en helt förvrängd syn på allting. Att det var kvinnan som var högre stående. Och då är det inte så konstigt. När man har den som bakgrund. Och man sen så småningom tittar på hur Paulus undervisade till församlingen i Efesus. Till Timoteus. Då kan man förstå varför han undervisade som han gjorde. Där man ser den bakgrunden. Och jag kommer ihåg när vi gick där i Efesus. Så berättade den här unge guiden för oss att vi skulle titta på någon sten där. Och där var det utmärkt då med, jag tror det var en fot, och inte en fot men någon pil. Att där, om man skulle gå följa den vägen, då kom man till horhuset, sa han. Och det var de här templen med prostituerade. Och de var höga prästinnor, de här kvinnorna, va? Och jag kan tänka mig att när Paulus kom dit så hade han mycket att ta i. Det är ju där det står att de brände böcker för vad var det 50 000 drachmer eller något sånt där. Och man ser ju ruinerna efter biblioteket och det är två våningar man ser där. Man förstår att det har varit otroligt vackert alltså. Och vilka byggnader som man kan se där. Så man förstår att det här var en stad som hade allt liksom. Och där fanns mycket synd också. Och mycket avgudadyrkan. Och en helt annan kultur, va. Och bland annat så berättade den här guiden om att vi kom till ett ställe. Sa han, jag vet inte om det var sant. Men här så låg sjukhuset i Efesos, sa han. Och här säger de, sa han. Att Paulus gick in och bad för de sjuka. Och sjukhuset blev fullständigt uttömt på sjuka. Men det tror jag inte upp på, så han då, han var inte kristen, han var muslim, men han skrattade ju åt det liksom och tyckte det var väl ingenting, det var bara någon sån här hörsägen liksom. Men det sa så att om man fick se var sjukhuset hade legat, han visade det, var urinerna kvar efter det. Jag tror att det var väldigt mycket som hände just där i Efesos. Ja. Och kvinnor i tjänst har det funnits i många tider. Och nästa gång så ska jag ta med en kvinna som vi i Sverige, i alla fall. En del har hört talas om, hon hette Vasti Fält Johansson. Är man pingstvän så har man nog hört om henne. Kvinnan i frikyrkan, hon skrev den här boken. Och det är också väldigt intressant, hon går på djupet. Och det är mycket dråpliga berättelser. Men när den kom ut 1979 eller vad det var, då var den ju väldigt kontroversiell. Och hon blev den första föreståndaren i pingströrelsen i Sverige. Och det var många män som inte såg på henne med blida ögon, kan jag säga. Men hon förklarar mycket bra och mycket tydligt och mycket rakt. Så att det är många som har tyckt att det blev för mycket. De kunde inte läsa det här. Men jag har läst boken nu nästan hela. Och jag måste säga att jag förstår hennes kamp. I den kallelse hon hade att tjäna Gud. Men jag ska citera från den nästa gång då. Men nu har klockan gått så mycket så nu måste jag sluta. Och jag tackar Gud för ert tålamod. Att ni har kunnat suttit så länge och lyssnat. Och även du som lyssnar på nätet. Men det är väldigt spännande. Och man vet liksom inte. När man har kommit in på det här ämnet så är det ett stort ämne. Det är inte så många män som har förkunnat om det här ämnet. Det är kanske därför vi inte har hört så mycket om det. Men det finns mer. Men jag tackar Gud för att vi alla får vara i tjänst och vinna människor för Gud. Tjänare och tjänarinnor skulle han utgjuta sin ande över i den yttersta tiden. Och Petrus säger att vi lever i den tiden. Så tack och lov så får vi alla vara med och tjäna Herren. Och jag säger det, jag bryr mig inte om vad man ska kallas. Om man ska kallas pastor eller diakon eller missionär eller apostel. Vad spelar det för roll? Bara vi får vara som Maria sa. Bara vi får vara Jesu lärjungar. Rabboni, sa hon. Min lärare, min rabbi, min mästare. Det är huvudsaken att vi får vara hans lärjungar. Och jag kan säga i sammanhanget där också när jag var inne på det innan jag slutar att man har ju, kvinnor i alla tider har ju tjänat Gud. Alltså när man läser om en del gamla evangelistsystrar och deras berättelser så är man gråtfärdig. Därför att de var apostlar. De var missionärer som åkte ut till de mest omöjliga platser i världen. Apostlar var de. De startade församlingar, det blev många frälsta, befriade och helade. Och när de kom hem så fick de sitta inte på predikantveckorna i pingströrelsen. Så fick de inte sitta in i samma lokal. De fick sitta i en lokal vid sidan om där. Och de fick inte komma fram. De fick inte vara med. De fick vara med en dag på predikantveckan, skriver Vasti i boken. En dag. Medan bröderna då samlades och talade om. Och det här kunde ju vara kvinnor som var missionärer då. Men de var ju apostlar enligt Bibeln. De hade ju gått ut och grundat församlingar. Och sen sände predikanterna då, bröderna ner. Ja, ut. Pastorer till de här församlingarna som kunde ta hand om dem. Ja, men jag menar, vad illa man har gjort kvinnor alltså. I kristendomen också. Mycket illa. Ja. Och hon skriver det när man... När man kom ung som ung evangelist, när männen kom, då fick de snart en pastorsbefattning någonstans, va? En församling. Men det fick inte kvinnorna, utan de fick i så fall gå, möjligtvis så, de fick bli barnevangelister ungefär. Men så var det. Aha. Ja. Jo. Och jag tycker det är så viktigt att vi tittar på vad Jesus säger. För om vi följer Jesu exempel, då ser vi Jesus tryckte aldrig ner en kvinna. Nämn ett ord i evangelierna. Nämn ett ord där Jesus trycker ner en kvinna. Finns icke. Det finns inte. Jesus har aldrig sagt att det ska vara på det sättet som vi har sett. Han har faktiskt inte gjort det. Och jag Är det någon som kan komma med ett bibelord att Jesus har sagt det, då får jag böja mig. Men jag kan inte se det. Utan Bibeln säger någonting helt annat. Och jag tror faktiskt att det är viktigt att vi i vår tid talar om det. För Herren behöver både kvinnor och män i denna sena tid vi lever i. För vi tror att Jesus kommer. Han kommer. Han kommer. Vi vet inte tid och stund. Men vi kan se på tidstecknen att det drar ihop sig. Och då behövs både män och kvinnor i denna världen. För att förkunna. Och jag är helt övertygad om att det är fiendens bittra gift för kvinnan. Sen den där dagen. När ordet kom ut. Jag är helt säker på det. Att det är hans manipulation i detta. När det står om att om ormen i paradiset. Så tror jag att det är det. Att hon ska, kvinnans säd, ska krossa ormen. Där finns någonting. Men tack och lov så är vi fria i Jesus Kristus. Här är inte grek eller jude, slav eller fri, kvinna och man. Amen.